Kapitel 1. Frön av skuggan. Tidens hjul vrider sig. Åldrar kommer och åldrar går, och de efterlämnar minnen som blir legender. Legenderna bleknar till myter, och till och med myten är sedan länge glömd när den ålder som var dess upphov återkommer. I en ålder, av somliga kallad tredje åldern, en ålder som ännu skulle komma och som sedan länge var förbi, uppstod en vind på den vidsträckta slättmark som kallades Carolineheden. Vinden var ingen början. Det finns varken början eller slut när tidens hjul vrider sig. Men det var en början. Norrut och västerut blåste vinden under den tidiga morgonsolen, över ändlösa vidder av böljande gräsmarker och glest utspridda skogsdungar, över den forsande Loan-älven, förbi Drakberget med dess tvärt avhuggna krön, detta sägenomspunna berg som tornade upp sig över slättlandets mjuka dyningar, så högt att det omvärvdes av molnslöjor redan halvvägs upp till den rykande toppen. Drakberget, där draken hade dött och med honom sagornas ålder enligt vissa, och där profetian sa att han skulle födas igen. Norrut och västerut, över byarna Jewelry, Darien och Alinder, där smäckra broar som liknade spetsknypplerier i sten välvde sig över vattnet fram till skinande murarna. De mäktiga murar som omgärdade vad som av många ansågs vara den främsta av världens städer, Tervallon. Dit nådde varje kväll nätt och jämnt den skugga som Drakberget sträckte ut mot staden. Innanför murarna reste sig byggnader som för mer än 2000 år sedan byggts av stenarbetare från Ogerfolket. De såg ut att vara framväxta ur marken eller utmejslade av vind och vatten snarare än skapade av levande varelser. Till och med om det var Ogerfolkets legendomspunna stenmurare. Vissa av husen förde tanken till fåglar i flykt, andra till väldiga snäckor från avlägsna hav. Mot himlen sträckte sig smäckra torn, buktande, räfflade eller vridna i spiraler, och mellan dem spände broar, många gånger utan räcken, hundratals fot ovan marken. Endast någon som länge vistats i Tervallon kunde låta bli att gapa inför denna syn, likt bondfolk som aldrig vistas utanför sin hemgårdsmarker. Staden dominerades av det största av dessa torn, Vita tornet, som glänste likt polerat ben i solen. Tidens hjul vrider sig kring Tervallon, så sa man i staden, och Tervallon vrider sig kring tornet. Det första man såg när man närmade sig Tervallon, innan hästarna nått inom synhåll för broarna, innan flodskepparna hade siktat ön, var tornet, som likt en signaleld återkastade solens ljus. Sålunda var det inte märkligt att det stora torg som omgav tornområdet såg mindre ut än det egentligen var, då tornet väldigt och massivt blickade ut över det, och att människorna där tycktes bli små som insekter. Och likväl kunde Vita tornet lika gärna ha varit den minsta av alla Tervallons spiror. Det faktum att det var hjärtat för Aesha Jernas makt skulle ändå ha skänkt östadens vördnad och respekt. En stor mängd människor vistades på torget, men det var likväl långt ifrån fullt. Runt utkanterna trängdes folk med varandra i ett myllrande vimmel, upptagna med sina olika sysslor. Men ju närmare tornområdet man kom, desto färre var människorna. Runt de höga vita murarna fanns ett gott och väl 50 steg brett område där stenläggningen var helt folktom. I Tervallon betraktade man Aesha Jerna med respekt, och den ärmelintronande styrde över staden liksom hon styrde över Aesha Jerna, men få ville vistas närmare Eisedena än de måste. Att vara stolt över den ståtliga eldstad man hade i huset var inte samma sak som att vilja kliva in bland lågorna. Ett litet fåtal gick närmare, fram till den breda trappan som ledde upp till själva tornet, fram till de siligt snidade dörrarna, stora nog för att ett dussin människor i bredd skulle kunna gå in där igenom. Dörrarna stod öppna, välkomnande. Det fanns alltid människor som sökte svar som de trodde att endast Eisedena kunde ge dem. Och de kom från både när och fjärran, från Arafel och Geldan, Sjölde och Iljan. Många av dem skulle finna hjälp eller vägledning innanför portarna. Men ofta blev svaret inte vad de hade väntat sig eller hoppats på. Min hade dragit fram den vita huvan på sin mantel så att hennes ansikte kom i skugga. Det var en varm dag, men manteln var tillräckligt tunn för att inte väcka uppseende. Inte när den bars av en kvinna som var så uppenbart skygg och försagd. Många av dem som kom till tornet var lika blyga. Det fanns ingenting hos henne som drog till sig någon uppmärksamhet. Hennes mörka hår var längre än förra gången hon var i tornet, men nådde ännu inte riktigt till axlarna. Klänningen var sydd i blått tyg, med smala band av vit jerekus spets vid halslinningen och runt handlederna. Hon kunde ha varit en välbärgad bonddotter som tagit på sig högtidskläderna för att besöka tornet, precis som de andra kvinnorna som var på väg mot den breda trappan. Åtminstone hoppades Min att hon såg ut som dem. Det var svårt att låta bli att stirra på dem, för att försöka se om de gick eller förde sig annorlunda än hon. Jag klarar det, intalade hon sig. Hon hade sannligen inte färdats ända hit bara för att vända tillbaka nu. Klänningen var en god förklädnad. De i tornet som kom ihåg henne mindes en ung, kortklippt kvinna som alltid gick i byxor och skjorta som en pojke, aldrig i klänning. Det måste vara en god förklädnad. Hon måste fortsätta, hade inget annat val. Inte egentligen. Hon kände ett nervöst fladdrande i magen, allt starkare ju närmare tornet hon kom, och tog ett fastare tag om knytet som hon höll tryckt mot bröstet. Där hade hon sina vanliga kläder, ett par ordentliga stövlar och alla sina övriga tillhörigheter, bortsett från hästen som hon hade lämnat vid ett värdshus i närheten av torget. Om hon hade tur skulle hon vara tillbaka i sadeln om några timmar, på väg mot Ostreinbron och landsvägen söderut. Egentligen såg hon inte alls fram emot att sätta sig på hästryggen så snart igen. Inte efter de veckor hon tillbringat i sadeln utan en enda dags vila. Men hon längtade efter att komma bort från denna plats. Hon hade aldrig uppfattat vita tornet som särskilt gästvänligt. Och just nu tyckte hon att det verkade nästan lika avskyvärt som den svartes fängelse i Shaolgul. Hon rös och önskade att hon inte hade kommit att tänka på den svarte. Jag undrar om Moraine tror att jag for bara för att hon sa åt mig. Ljuset hjälper mig. Jag bär mig åt som en fånig jäntunge. Ge sig ut på dumheter på grund av en dum kar. Med besvärade steg började hon gå upp för trappan. Varje trappsteg var så djupt att hon fick ta två steg för att nå nästa. Till skillnad från de flesta andra stannade hon inte upp för att kasta en respektfull blick upp mot vita tornet, där det reste sig i hela sin glänsande höjd. Hon ville få det hon måste göra överstökat. Innanför porten öppnade sig en stor hall som nästan helt omgavs av välvda portgångar. Men de som kommit för att söka råd kurade alla i salens mitt, sammanträngda under det lätt välvda taket. Det ljusa stengolvet hade under århundradenas gång nötts till en blank yta av oräkneliga nervösa fotsteg. Här tänkte ingen på något annat än var de befann sig och varför. En bonde och hans hustru i grova yllekläder stod tätt intill en kvinna av köpmannaskrået klädd i siden och sammet, åtföljd av en tjänarinna med ett litet ciselerat silverskrin i händerna. Utan tvekan en gåva från hennes matmor till Vita tornet. Hade de befunnit sig någon annanstans skulle den förnäma kvinnan utan tvekan ha blivit förnärmad om ett par bönder dristat sig komma så nära. Och de skulle antagligen ha lagt knogen mot pannan och backat undan under talrika ursäkter. Men inte här, inte nu. Det fanns inte många män bland de hjälpsökande, men det förvånade inte min. De flesta män blev besvärade i Aesedeers närhet. Alla visste att det var manliga Aesedeer på den tid då det ännu funnits manliga Aesedeer som varit skyldiga till världsfallet. 3000 år hade förflutit utan att minnet av detta hade bleknat, även om många detaljer hade förvrängts med tiden. Man skrämde fortfarande barn med sagor om män som kunde bruka kraften, män dömda till vansinne av den smitta som den svarta hade lagt på Seydin, den manliga hälften av urkällan. Värst av alla var sagan om Luce Therin Telamon, draken. Luce Therin Frändebane, mannen som hade inlett världsfallet. Det var berättelser som för den delen skrämde även vuxna. Enligt profetian skulle draken födas på nytt då mänskligheten stod inför sin största prövning. Födas för att kämpa mot den svarte i Tarmon Gaiden, den sista striden. Men detta spelade föga roll för vad de flesta tänkte om män och kraften. Alla Aesedeer var redo att jaga och fånga in varje man som kunde leda kraften. Av de 7 Aja hade röda Aja det som sin främsta uppgift. Egentligen hade detta ingenting att göra med att söka hjälp hos Aesedeerna. Men likväl kände de flesta män stor olust inför tanken att på något sätt bli förknippade med Aesedeer och kraften. Ett undantag var väktarna. Men så var också varje väktare knuten till en Aesedeer. Väktare kunde knappast räknas bland män i allmänhet. Det fanns ett ordstäv som löd: en man som har fått en flisa i fingret hugger hellre av sig handen än att be en Aesedeer om hjälp. När en kvinna sa så var det som en pik mot kararnas dåraktiga envishet. Men min hade hört män som menat att det kunde vara klokt att låta handen gå förlorad. Hon undrade vad människorna här skulle göra om de delade den kunskap som hon ägde. Fly under vilda skrik kanske. Och om de hade känt till hennes själ att vara här skulle hon kanske inte ha överlevt tillräckligt länge för att tornets vakter skulle kunna gripa henne och kasta henne i fängelsehålan. Hon hade vänner i tornet, men ingen med makt eller inflytande. Om hennes ärende blev känt skulle de knappast kunna hjälpa henne. Troligare var att de skulle föras till galgen eller skarprättaren tillsammans med henne. Om hon fick leva länge nog för att genomgå en rättegång, det vill säga, antagligen skulle hennes läppar tystas för evigt, långt innan dess. Hon försökte förmå sig själv att inte tänka så. Jag klarar det, och jag klarar att komma härifrån efteråt. Ljuset bränner Rand Arthur för att han dragit in mig i detta. 3 eller 4 av de antagna, kvinnor i min ålder, kanske något äldre, gick runt i salen och pratade lågmält med dem som hade kommit för att söka råd. De bar vita klänningar, osmyckade, bortsett från 7 olikfärgade band som gick runt kjolfollen. Ett band för varje aja. Då och då kom noviser, ännu yngre kvinnor, för att hämta någon och föra dem vidare in i tornet. Alla hjälpsökande följde noviserna med samma säregna blandning av upphetsad iver och dröjande motvilja. En av de antagna kom fram till min och hon grep hårdare om sitt knyte. Ljuset skiner över dig, sa den lockiga kvinnan med oengagerad röst. Jag heter Faulein. Hur kan tornet vara dig till hjälp? Faulains mörka, runda ansikte bar den tålmodiga uppsynen hos någon som har fått en enahanda uppgift och helst skulle vilja göra någonting annat. Studera förmodligen, om min kände de antagna rätt. Studera för att bli ACD. Viktigast var emellertid bristen på igenkännande i den antagnas blick. De två hade mötts förra gången min vistades i tornet, om också bara helt kort. Min vände ändå ner ansiktet, som av blyghet. Det var inte onaturligt. Många av dem som bodde ute på landet förstod inte till fullo det stora steget från att vara antagen till att bli fullvärdig ACD. Hon vände bort blicken från Faulain och lät mantens kant dölja ansiktet. Jag har en fråga som jag måste ställa till den ärmelintronande, började hon, men avbröt sig tvärt när hon såg tre ACD:er som stod och tittade in i salen. Två från en av portalerna och en från en annan. Både antagna och noviser neg mot ACD:erna, då de under sina vandringar i salen kom i närheten av någon av dem. Men för övrigt fortsatte de med sina uppgifter, kanske i lite raskare takt, men det var också allt. Så var det emellertid inte med dem som kommit för att söka råd. Det var som om en samfälld flämtning steg upp från dem. Om de inte hade varit i Tervallon, i Vita tornet, hade de kanske tagit ACD:erna för tre kvinnor av obestämbar ålder. Tre kvinnor i sina bästa år och likväl med en större mognad än de släta anledsdragen gav för handen. En kvinna som under lång tid hade arbetat med kraften tärdes inte av tidens tand på samma sätt som andra. Innanför tornets murar behövde ingen se ringen i form av den stora ormen för att känna igen en ACD. En våg av nigningar spred sig genom de församlade, medan de få männen bugade stelt. Det var till och med två eller tre av de rådsökande som föll på knä. Den rika handelskvinnan såg skrämd ut, medan bönderna vid hennes sida tittade storökt på dessa sagogestalter som plötsligt fått liv. De flesta här hade bara hörsägen att gå efter när det gällde hur man skulle uppföra sig i ACD:ers närhet. Det var osannolikt att någon av dem, frånsett de som själva bodde i Tervallon, hade sett en ACD förut, och förmodligen hade inte ens de från Tervallon varit så här nära. Likväl var det inte ACD:erna själva som fick min att tystna. Ibland, inte ofta, såg hon saker när hon betraktade andra människor, bilder och auror som oftast bara visade sig helt kort och sen var borta. Det hände att hon visste vad de betydde. Det var sällan denna insikt kom till henne, ännu mycket mer sällan än själva synerna. Men de gånger hon visste någonting var denna vetskap alltid riktig. Till skillnad från de flesta andra omgavs ACD och deras väktare alltid av bilder och auror. Ibland var det så många olika förändliga bilder som dansade kring dem att min blev yr. Antalet hade emellertid ingenting att göra med om hon kunde tolka dem eller ej. Hon kände deras innebörd lika sällan hos ACD som hos någon annan. Den här gången förstod hon dock mer än hon ville, och det var en insikt som kom henne att rysa. Den enda av dem som hon kände igen var en slank kvinna med svart midjelångt hår. Hon hette Ananda och tillhörde Gula Aya, och kring hennes huvud fanns en gloria i sjukligt brun färg, skrumpnad och full av anfrätta sprickor vars kanter föll in och vidgades allt eftersom förruttnelsen fortskred. Den småväxta, ljushåriga ACD:n bredvid Ananda tillhörde Gröna Aya, att döma av fransen på hennes sjal. När hon för en kort stund vände ryggen till syntes Tervallons vita låga på sjalen. Och på hennes skuldra, bland vinrankorna och de blommande apelgrenarna på sjalen, fanns en människoskalle. Skallen av en liten kvinna, renskrapad och blekt av solen. Den tredje ACD:n, en fyllig, söt kvinna som stod i andra änden av rummet, hade inte någon sjal. De flesta Eir Sedair bar dem endast i högtidliga sammanhang. Hennes hållning vittnade om styrka och stolthet. Men de svala blå ögonen tycktes blicka ut över de rådsökande genom en fransig ridå av blod. I röda strömmar rann det ner över hennes ansikte. Blodet, dödskallen och glorian bleknade bort i den dans av bilder som omgav de tre, kom tillbaka och försvann igen. Människorna som kommit för att söka hjälp stirrade med bävan i blick. Men vad de såg var bara tre kvinnor som kunde vidröra urkällan och leda kraften. De andra såg bara min. Bara min visste att de tre kvinnorna skulle dö, alla tre på samma dag. Den ärmelintronande kan inte ta emot alla, sa Faulain med illa dold otålighet. Nästa audiens för folket är inte förrän om 10 dagar. Berätta vad det är du önskar, så ska jag se till att du får träffa den av systrarna som bäst kan hjälpa dig. Min flyttade blicken till byltet i sin famn och lät den stanna där. Delvis för att hon skulle slippa att se mer av det hon redan hade sett. Alla tre ljus. Hur stor var sannolikheten att tre Eir Sedair skulle dö på samma dag? Men hon visste. Ack, hon visste. Jag är i min rätt att tala med den ärmelintronande, personligen. Det var en rättighet som sällan någon åberopade. Vem skulle drista sig? Men den fanns. Alla kvinnor har den rätten, och jag begär den nu. Tror du att en ärmelintronande själv kan ta emot alla som kommer till Vita tornet? Utan tvekan kan någon annan Eir Sedair hjälpa dig. Faulain betonade titlarna som för att på så vis betvinga min. Tala nu om vad din fråga rör sig om och berätta vad du heter så att novisen vet vem hon ska hämta. Jag heter Elmindreda. Min kunde inte låta bli att skruva besvärat på sig. Hon hade alltid avskytt detta namn. Men den ärmelintronande var en av de få levande människor som någonsin hade hört det. Om hon nu bara mindes det. Jag har rätt att få tala med den ärmelintronande och min fråga är till henne endast. Det är min rätt. Den antagna höjde ena ögonbrynet. Elmindreda. Det ryckte i hennes mungipor, antydan till ett roat leende. Och du åberopar dina rättigheter. För all del, jag ska sända bud till krönikornas väktarinna att du önskar en personlig audiens inför den ärmelintronande, Elmindreda. Kvinnans sätt att uttala Elmindreda fick min att vilja ge henne en örfil. Men istället förmådde hon sig att muttra fram ett tack. Tacka mig inte ännu. Utan tvekan tar det många timmar innan väktarinnan finner tid att sända ett svar. Och svaret blir säkerligen att du kan ställa din fråga vid nästa audiens som modern håller för folket. Vänta tåligt, Elmindreda. Hon gav min ett tunt leende, nästan hånfullt, och vände sig bort. Min skar tänder av ilska, men tog sitt knyte och ställde sig vid väggen mellan två av de välvda portalerna, där hon försökte smälta in bland de ljusa byggstenarna. Lita inte på någon och undvik att dra någon uppmärksamhet till dig förrän du har kommit fram till den ärmelintronande, hade Moraine sagt. Moraine var en Eir Sedair, en som min kunde lita på, för det mesta. Hur som helst var det ett gott råd. Hon behövde bara komma fram till den ärmelintronande. Sen skulle hennes uppdrag vara fullgjort. Sen kunde hon ta på sig sina egna kläder igen, hälsa på sina vänner och ge sig av. Då skulle hon inte längre behöva gömma sig. Till sin lättnad såg hon att Eir Sedair hade gått. Tre Eir Sedair som skulle dö på samma dag. Det var omöjligt. Det var det enda ord som passerade. Vad hon än sa eller gjorde kunde hon inte ändra på det. De gånger hon visste innebörden hos sina bilder gick de ofällbart i uppfyllelse. Men hon måste berätta om det för den ärmelintronande. Kanske var detta lika viktigt som de tiden där hon förde med sig från Moraine, även om det var svårt att föreställa sig. En ny antagen kom för att avlösa en av dem som redan var i rummet. För min syn var det som om ett galler fanns framför hennes äppelkindade ansikte, som en bur. Sheriam, novisernas föreståndarinna, tittade in i salen. Min gav henne ett hastigt ögonkast, men vände sedan blicken mot stengolvet. Sheriam kände henne allt för väl, och den rödhåriga Asa Danes ansikte såg ut som om hon blivit slagen, fullt med svullnader och blåmärken. Det var bara en av Mins syner förstås, men hon fick bita sig i läppen för att inte flämta högt. Sheriam, med sin lugna myndighet och trygga säkerhet, var lika orubblig som tornet självt. Ingenting kunde väl skada Sheriam. Men likväl var det någonting som skulle göra det. En ACD som Min inte kände igen, med bruna Ayas sjal över axlarna, ledsagade en kraftig kvinna klädd i en röd kappa av finaste ylle till utgången. Den kraftiga kvinnan gick med lätta steg som en ung flicka och strålade med hela ansiktet. Hon verkade nära att brista i skratt av ren glädje. Den bruna systern log också, men hennes aura fladdrade som ett vaxljus på väg att slockna. Död, sår, fångenskap och död. Vad Min anbelangade kunde det lika gärna ha stått präntat i en bok. Hon vände blicken mot sina fötter. Hon ville inte se mer nu. Måtte hon komma ihåg, tänkte hon. Under hela sin färd från Dimbergen hade hon inte känt någon förtvivlan eller desperation. Inte ens vid de två tillfällen då någon hade försökt stjäla hennes häst. Men nu kände hon det. Ljus, måtte hon komma ihåg det fördömda namnet. Fröken Elmindreda, Min spratt till. Den svarthåriga novisen framför henne var nätt och jämnt gammal nog att flytta hemifrån. Kanske 15 eller 16 år. Men hon gjorde sitt bästa för att ge ett värdigt intryck. Ja, jag heter... Det är mitt namn. Jag heter Sarah. Följ med mig. En förundrad ton kom in i Sarahs gälla röst. Så ska den ämelintronande genast ta emot dig i sitt ämbetsrum. Min drog en lättad suck och följde novisen med ivriga steg. Hennes ansikte låg fortfarande dolt av mantelns djupa kåpa, men det hindrade inte henne från att själv se. Och ju mer hon såg, desto ivrigare blev hon att komma fram till den ämelintronande. De gick genom breda korridorer med golvplattor i klara färger, gobelänger på väggarna och förgyllda lamphållare. Korridorer som vindlade sig upp genom tornet. Det var inte många människor här. Tornet hade byggts för att rymma långt fler än som vistades här nu. Men nästan alla hon såg på deras väg uppåt omvärvdes av auror som vittnade om våld och fara. De mötte väktare som skyndade förbi utan att ägna de båda kvinnorna mer än en hastig blick. Männen rörde sig likt vargar på jakt med en dödlig utstråling som endast i ringa mån berodde på svärden som de bar. Men Min såg dem med blodiga ansikten eller gapande sår. Svärd och spjut dansade hotande kring deras huvuden. Deras auror blixtrade häftigt, flimrade på dödens rand. Hon såg döda män gå förbi, visste att de skulle dö samtidigt som Asa Dana i salen hon just lämnat, eller på sin höjd en dag senare. Till och med några av tjänarna, män och kvinnor med Tarvalons låga på bröstet, vilka skyndade längs korridorerna på väg till någon uppgift, omgärdades av tecken på våld. I luften kring en ICD som hon skymtade i en sidogång såg det ut att sväva kedjor, och en annan som korsade korridoren framför Min och hennes ledsagerska tycktes ha en silverkrage kring halsen under den korta stund hon var inom synhåll. Min flämtade till när hon såg kragen. Egentligen ville hon skrika högt. Det kan vara överväldigande om man inte har varit här förut, sa Sarah i ett misslyckat försök att låta som om hon numera kände sig lika hemma i tornet som i sin hemby. Men du är trygg här. Den ämelintronande ställer allting till rätta. Rösten sprack när hon nämnde den ämelintronande. Ljus, måtte hon göra det, muttrade Min. Novisen gav henne ett leende som var avsett att vara tröstande. När de nådde dörren till den ärmelintronandes arbetsrum var Mins mage i uppror och hon var nära att trampa Sarah i hälarna. Om hon inte hade varit tvungen att låtsas vara här för första gången skulle hon redan för länge sedan ha sprungit före. En av dörrarna till den ärmelintronandes rum slogs upp och utträdde en ung man med gyllenrött hår. Han var nära att törna in i Min och hennes ledsagarinna. Ynglingen var lång, rakryggad och muskulös, klädd i en blå rock med rika guldbroderier på både krage och ärmar. Det var Gawain av Trakans hus, äldste son till drottning Morgase av Andor, och han levde helt och hållet upp till rollen av ung prins, en ursinnig ung prins. Min hann inte vända bort blicken, han stirrade rakt in i huvan och på hennes ansikte. Han spärrade häpet upp ögonen, men sen smalnade de till två isblå springor. Så du är tillbaka. Vet du vart min syster och Egwene har tagit vägen? Är de inte här? En våg av panik steg upp inom henne och fick henne att glömma sig alldeles. Utan att vara medveten om vad hon gjorde, slet hon tag i Gawains rockärm och stirrade honom i ögonen så stint att han backade ett steg. Gawain. De gav sig av mot tornet för flera månader sedan. Elaine och Egwene och Ninive också, tillsammans med Varin Cede. Gawain, jag... Lugna dig, sa han och lirkade försiktigt upp hennes grepp om ärmarna. Ljus, jag menade inte att skrämma dig så. De kom välbehållna hit och inte ville de säga ett ord om var de hade varit eller varför. Inte till mig. Jag förmodar att det inte går att få ur dig någonting heller. Hon trodde att hon hade hållit sitt minspel under kontroll. Men han tittade bara helt hastigt på henne och sa, jag trodde väl inte det. Det finns mer hemligheter här än... De har försvunnit igen. Ninive också. Han nämnde Ninive nästan i förbigående. Må så vara att hon var en av Mins vänner, men för honom betydde hon ingenting. Hans röst blev hårdare igen, strävare för varje mening. Och återigen utan ett ord. Inte ett ord. Det sägs att de arbetar på en bondgård någonstans som straff för att de rymde förut. Men jag har inte lyckats få reda på var. Den ärmelintronande vägrar att ge mig ett klart svar. Min hajade till. För ett ögonblick hade hans ansikte dolts bakom strimmor av torkat blod. Det var som om hon träffats av dubbla hammarslag. Hennes vänner var försvunna. Vetskapen om att de var här hade gjort det lättare för henne att komma till tornet. Och Gawain skulle bli sårad samma dag som Aesedena dog. Trots allting som hon hade sett sedan hon kom till tornet och trots hennes rädsla hade ingenting av det berört henne personligen. Inte förrän nu. En katastrof som drabbade tornet skulle sprida sig långt utanför Tarvalon. Men likväl hörde hon inte till tornet och skulle aldrig kunna göra det. Men Gawain var någon hon kände, någon hon tyckte om, och han skulle bli värre skadad än blodet visade, drabbas av ett sår som gick djupare än bara kroppen. Hon slogs av insikten att en katastrof som drabbade tornet inte bara skulle drabba Aesedena, kvinnor som hon aldrig skulle kunna känna någon närhet till. Utan hennes vänner också. De hörde till tornet. På ett sätt var hon glad att Egwene och de andra inte var där. Glad att hon inte kunde titta på dem och kanske få se dödens tecken. Och likväl ville hon se dem för att få vara säker. Ville titta på sina vänner och inte se någonting. Eller se att de skulle överleva. Var i ljusets namn var de någonstans? Varför hade de gett sig av? Hon kände de tre kvinnorna och visste att om Gawain inte visste någonting så var det för att de inte ville att han skulle veta. Det kunde vara därför. Plötsligt mindes hon var hon var någonstans och varför och att hon inte var ensam med Gawain. Sarah verkade ha glömt att hon skulle föra Min till den ärmelintronande. Hon verkade ha glömt bort allting utom den unge prinsen som hon betraktade med trånande blick utan att han hade lagt märke till det. Likväl insåg Min att hon inte längre kunde låtsas att hon aldrig varit i tornet förut. Hon stod utanför den ärmelintronande dörr. Det fanns ingenting som kunde hindra henne nu. Jag vet inte var de är, Gawain. Men om de har blivit skickade till någon gård som straff är de säkert alldeles svettiga och leriga och vill inte att någon ska få se dem. Du minst av alla. I själva verket var hon lika orolig som Gawain över att de var borta. Det hade hänt allt för mycket och det var allt för mycket som hände nu för att hon skulle kunna känna sig lugn. För mycket som hade med dem att göra och med henne själv. Men det var inte omöjligt att de hade blivit ivägskickade som straff. Du hjälper dem inte genom att förarga den ärmelintronande. Jag vet inte om de är på någon gård eller ens i livet. Varför allt detta hemlighetsmakeri om de är någonstans och rensar ogräs? Om det händer min syster någonting eller Egwene? Han såg ner i golvet med bekymrad uppsyn. Jag skulle ta hand om Elaine. Hur ska jag kunna beskydda henne om jag inte vet var hon är någonstans? Min suckade. Tror du att hon behöver tas om hand? Eller Egwene? Men om den ärmelintronande hade skickat iväg dem någonstans behövde de kanske det. Den ärmelintronande skulle kunna skicka in en kvinna i ett björngryt med ett ris som enda vapen om det gagnade hennes syften. Och hon skulle förvänta sig att kvinnan kom ut igen med en björnfäll eller en björn i koppel. Allt efter vad hon blivit tillsagd att göra. Men om Min sa det till Gawain skulle han bara bli ännu argare och oroligare. Gawain, de har svurit sig till tornet. De kommer inte att tacka dig för att du blandar dig i det här. Jag vet att Elaine inte är något barn, sa han tålmodigt. Även om hon yr fram och tillbaka mellan att rymma härifrån som ett barn och att leka Aes Sedai. Men hon är min syster. Och vad mera är, hon är tronens dotter av Andor. Hon kommer att efterträda mor som drottning. Andor behöver ha henne hel och trygg när hon ska tillträda tronen. Inte någon ny tronföljdstvist. Leka Aes Sedai. Tydligen insåg Gawain inte vidden av sin systers färdigheter. Så länge Andor hade funnits hade alltid tronens dotter blivit skickad till tornet för att studera. Men Elaine var den första som hade förutsättning att nå full värdighet som Aes Sedai. Hon skulle till och med kunna bli en mycket mäktig Aes Sedai. Troligen visste Gawain inte heller att Egwene var precis lika stark. Så du tänker beskydda henne, vare sig hon vill det eller ej? Hon sa det med tonlös röst, avsedd att få honom att förstå att han gjorde ett misstag. Men han uppfattade inte varningen, utan nickade bifall. Det har varit min plikt sedan den dag hon föddes. Att spilla mitt blod innan hennes spills. Att ge mitt liv för att rädda hennes. Den eden svor jag när jag nätt och jämt nådde att se över kanten till hennes vagga. Gareth Bryn fick förklara för mig vad den innebar. Jag tänker inte bryta den nu. Andor behöver henne mer än mig. Han talade med lugn övertygelse. Godtog detta som rätt och naturligt på ett sätt som fick henne att rysa. Hon hade alltid tänkt på honom som en skrattande, retsam pojke. Men nu var han någonting främmande. Hon tänkte att skaparen måste ha varit trött när det var dags att göra männen. Ibland verkade de knappt mänskliga. Och Egwene, vad har du svurit för ed om henne? Han rörde inte en min, men trampade med fötterna. Det är klart att jag bryr mig om Egwene. Och Ninni, om det händer Elaines vänner någonting kan det hända henne också. Jag utgår från att de fortfarande är tillsammans. När de var här såg jag sällan någon av dem utan de båda andra i släptåg. Min mor sa alltid åt mig att gifta mig med en usel lögnare. Och då skulle du passa bra. Det är bara det att jag tror det finns någon annan som har större chans. Vissa saker är menade att ske, sa han tyst. Och andra kan aldrig inträffa. Gallad är sjuk av oro för att Egwene är borta. Gallad var Gawains halvbror och de hade tillsammans blivit sända till Tervallon för att gå i träning hos väktarna. Det var ännu en av Andrews traditioner. Galadriel Damodred var så mån om att alltid göra det rätta att det i Mins ögon blev till ett karaktärsfel. Men Gawain kunde inte se några brister hos sin halvbror, och han skulle aldrig visa sina känslor för en kvinna som Galad hade fallit för. Hon ville ruska om honom, ruska lite vett i honom. Men det fanns inte tid till det nu. Inte när den Amelin tronande väntade. Inte med det som hon hade att förtälja för den Amelin tronande. Sannoliken inte medan Sarah stod tätt intill, hur uppslukad hon än verkade vara av den unge prinsen. Gawain, jag är kallad till den Amelin tronande. Var kan jag hitta dig när hon är färdig med mig? Jag är på övningsgården. Det är bara när jag tränar fäktning med Hammer som jag kan låta bli att oroa mig. Hammer var svärdsmästare och den av väktarna som hade hand om fäktningsträningen. För det mesta är jag där tills det blir mörkt. Då så. Jag kommer så fort jag kan. Och försök att tänka på vad du säger. Om du gör den Amelin tronande arg kanske det drabbar Elaine och Egwene också. Det kan jag inte ge några löften om, sa han med fast röst. Det är någonting som är fel i världen. Inbördeskrig i Carhain. Samma sak och än värre i Cherubon och Aradroman. Falska drakar, oroligheter och rykten om oroligheter överallt. Jag säger inte att det är tornet som ligger bakom, men inte ens här är allt som det borde. Eller vad det tycks vara. Att Elaine och Egwene har försvunnit är inte hela problemet. Men likväl är det den del som bekymrar mig. Jag ska ta reda på var de är. Och om någon har skadat dem, om de är döda. Han rynkade pannan och för ett ögonblick var hans ansikte åter en blodig mask. Min såg mer nu. Ett svärd som svävade ovanför hans huvud och bakom det ett baner som fladdrade för vinden. Liksom de flesta av väktarnas svärd hade detta ett långt fäste och på den lätt krökta klingan var bilden av en häger ingraverad. En svärdsmästares märke. Min kunde inte avgöra om svärdet tillhörde Gawain eller hotade honom. På baneret fanns Gawains vapenmärke, en vit vildgalt i språng, men mot ett grönt fält istället för Andrews röda. Både svärdet och baneret försvann tillsammans med blodet. Var försiktig, Gawain. Hon menade det på två sätt. Försiktig med vad han sa. Och försiktig på ett sätt som hon inte kunde förklara, ens för sig själv. Du måste vara mycket försiktig. Han tittade forskande på henne. Som om han hade uppfattat något av den djupare meningen hos det hon sa. Jag ska försöka, sa han till sist. Så log han, nästan det flin hon mindes. Men det var uppenbart att han fick anstränga sig. Nu får jag nog återvända till övningsgården om jag ska kunna hålla jämna steg med Galad. Jag klarade 2 matcher av 5 mot Hammer i morse. Men Galad vann faktiskt 3 senast han brydde sig om att komma dit. Plötsligt var det som om han äntligen fick upp ögonen för hur hon såg ut egentligen och hans leende fylldes med riktig glädje. Du borde gå i klänning oftare. Du är söt i den. Och kom ihåg att jag är där tills det blir mörkt. Han skred därifrån med nästan samma farliga gras som en väktare. Och Min insåg att hon höll på att släta till klänningen över höften. Hon slutade omedelbart. Ljuset bränner alla män. Sarah andades ut som om hon hade hållit andan. Visst ser han väldigt bra ut, sa hon med drömsk röst. Fast inte som först Galad förstås. Och du känner honom. Det var till hälften en fråga, men bara till hälften. Min undslapp sig också en suck. Flickan skulle säkert prata med sina vänner i novisernas avdelning. En prins var ett naturligt samtalsämne, särskilt när han var stilig och förde sig som en hjälte ur någon av lekarnas sagor. Och att en främmande kvinna var inblandad gav plats för än fler intressanta spekulationer. Nåväl, det fanns ingenting att göra åt detta, och det kunde hur som helst knappast ställa till med någon skada nu. Den ämelintronande undrar säkert varför vi inte har kommit, sa hon. Shara spratt till när hon kom ihåg var hon befann sig, spärrade upp ögonen och svalde. Hon grep tag i Mins arm och tog ett skutt framåt för att öppna den ena dörren, samtidigt som hon drog Min efter sig. Så fort de kommit in neg novisen hastigt och sa med panik i rösten: Jag har kommit hit med henne, Linsedej, fröken Elmindreda. Den ämelintronande ville träffa henne. Den långa, kopparhyade kvinnan i förrummet bar en handspred ståla som visade att hon var krönikornas väktarinna. Stålan var blå, som tecken på att hon hade blivit upphöjd från blå aja. Hon stod med händerna i sidorna och väntade tills flickan pratat färdigt, innan hon avfärdade henne med ett kort. Du tog god tid på dig, barn. Tillbaka till dina sysslor med dig. Shara neg igen och kilade ut lika kvickt som hon hade kommit in. Min stod med blicken riktad ner i golvet, fortfarande med huvan framdragen runt ansiktet. Att hon hade pratat så mycket inför Shara hade varit illa nog, även om novisen inte visste vad hon hette. Men Lin kände henne bättre än någon annan i tornet, frånsett en ämelintronande. Min var övertygad om att det inte spelade någon roll nu. Men efter blunden ute i korridoren var hon fast besluten att efterleva Moraines instruktioner tills hon var ensam med den ämelintronande. Den här gången var hennes försiktighet förgäves. Med ett par snabba steg var Lin framme hos henne, sköt undan huvan och grymtade till, som om någon hade kört näven i magen på henne. Min höjde blicken och tittade trotsigt på Aisha Jane i ett försök att verka som om hon inte hade försökt smyga sig förbi. Väktarinnans ansikte ramades in av rakt svart hår som inte var mycket längre än hennes eget. Aisha Janes ansiktsuttryck rymde en blandning av förvåning och missnöje över att ha blivit förvånad. Så det är du som är Elmindreda, min son, sa Lin rapt. Hon talade alltid så. Jag måste erkänna att namnet passar dig bättre i den där klänningen än i din vanliga utstyrsel. Bara Min, linser det, om ni inte misstycker. Min lyckades hålla god min, men det var svårt att inte blänga ilsket. Väktarinnan hade låtit alldeles för road. Om hennes mor nu tvunget skulle döpa henne efter någon i en saga, varför måste det vara en kvinna som ägnade all sin tid åt att tråna efter karar då hon inte inspirerade dem att komponera sånger om hennes ögon eller läppar, det vill säga? För all del, Min, jag ska inte fråga dig var du har varit eller varför du kommer tillbaka i klänning. Tydligen för att ställa en fråga till den ämelintronande. Åtminstone inte just nu. Att döma av hennes ansiktsuttryck avsåg hon emellertid att både fråga och få svar senare. Jag förmodar att modern vet vem Elmindreda är, naturligtvis. Jag borde ha begripit det när hon sa åt mig att skicka in dig med en gång, och ensam. Ljuset vet varför hon går med på det här. Hon avbröt sig och tittade bekymrat på Min. Vad är det fatt, flicka? Är du sjuk? Min återvann kontrollen över sitt minspel. Nej, jag mår bra. För ett ögonblick hade väktarinnan betraktat henne genom en genomskinlig mask av sitt eget ansikte. En mask med munnen uppspärrad i ett skrik. Kan jag gå in nu, Lin ser det? Lin betraktade henne ännu en kort stund. Sen gjorde hon en huvudrörelse mot det inre rummet. In med dig.